Ja, hej och välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Idag hörni, blir det en riktig graffest. Det är nämligen så att vi har med oss Mikael Levin från Nordea. Välkommen.
Tackar.
Ni har precis kommit ut med er, kan man kalla det en strategiprodukt?
Som ja, det kan man väl säga. Vi släpper den en gång i månaden och vi kallar den för Global Asset Allocation Strategy. Så det är liksom, det är allt. Det är allt ifrån aktier till räntor, till regioner, till olika ränteslag och så vidare.
Och nyckeln är väl lite grann allokering. Vi gillar allokering, det ordet här.
Precis.
Ja. Jag tänker vi gör så att vi går igenom graferna i ditt material. Ja. Och så landar vi på några och så får du förklara lite grann vad vi ser. Och vi börjar med den här bilden. Och det är risk on i september, så då får vi komma ihåg här att den här publicerades då
i måndags.
Och i tisdag så hade vi har ju haft ganska kraftiga fall.
Ja, det har varit, och framförallt igår också, så var det ju brutalt rött på stora delar av världens riskmarknader. Så att man får dra av några procent där på de riskfyllda tillgångslagen.
Men ändå är ju trenden, oavsett den nedgången vi såg igår, så har det gått ganska bra. Vi har pratat ofta om den här diskrepansen mellan räntemarknaden och börsen.
De har lite olika budskap, men båda går ju väldigt, väldigt bra. Ja. Men räntemarknaden, med tanke på vad räntenivåerna är idag, det signalerar ju, i Sverige, vad är en 10-åring, är väl minus 30 punkter eller 25 punkter eller någonting sånt. Och det signalerar ju trippeldepression egentligen. Men där är vi inte ekonomiskt åtminstone. Så att räntemarknaden verkar tro mer tråkigheter är på väg att hända än vad aktiemarknaden
tror. Vi kommer titta på en del räntegrafer. Det kommer säkert bli lite diskussion. Men vi kan väl fortsätta lite grann. Här har vi då den här makropessimismen. Det är ju inget tvekan om att det råder en konjunkturoro. Inte minst, vi har ju sett ISM och PMI-siffror som har kommit senaste tiden och sådär. Men du menar ändå att det finns en viss stabilisering?
Ja, det finns tentativa tecken. Ja. Återigen, jag tror inte allting är så svart eller vitt som många vill liksom få det till. Att antingen så är det recession och vi ska ner i källaren. Eller att de här siffrorna, det var bara en tillfällig blipp. Utan det finns nog en hel del gråzoner här. Mm. Och vi fokuserar ju otroligt mycket på till exempel PMI-er. Och de, eller inköpschefsindex då, och det här från USA och Sverige som också kom här i början av veckan.
Och nu kommer riktiga tjänstesektorn idag.
Kommer tjänstesektorn idag också. Bra. Nej. Där var väl augusti lite som syns i den här grafen. Det är en liten krok där. Det här är ett sammanvägt globalt PMI. Så det är ju framförallt vissa regioner som
står. Kan det vara så att semestertiderna stökar till där lite grann? För mycket av den här perioden är ju semestertider. Och på kontinenten hela vägen genom augusti och i USA till och med viss del av september kan ju uppfattas som semestertid.
Ja, det kanske kan ha påverkat. Men den stora grejen nu framöver är ju såklart tjänstesektorn. Mm. För det är ju ändå huvuddelen av de flesta moderna ekonomier.
Och det är det som ska driva tillväxten när industrin faller.
Liksom. Som till exempel i USA. Nu var det ISM då, och även Market producerar ju en PMI-siffra för USA som blev något bättre än ISM-siffran. Ja. Men tillverkningssektorn står ju för drygt 11% av USAs ekonomi. Resten är ju liksom någonting annat. Men ändå så får det väldigt stor. Men det råder inget tvivel om att tillverkningssektorn globalt förmodligen liksom är nära eller kanske till och med är i recession. Medan tjänstesektorn då håller tillbaka.
Då har den här också. Och den här är ju intressant för att den här pekar då på kanske att pessimismen då har kanske gått lite för långt. Det här är överraskningsindex som visar på att även om datan kanske är svag, så är den inte svagare än väntat.
Nej, precis. Den tar inte hänsyn till nivån.
Nej,
utan precis. Det är bara i förhållande till förväntningarna. Ja. Och som vi kan se här på slutet, så vi fick med Europas PMI-siffror i varje fall. Och den dök ju ner då såklart av dem. Och vi kommer att få skala av lite på USA där också. Men trenden har ändå varit att vi har hela den här perioden då, 2018, 2019, förväntningarna har sjunkit och sjunkit och sjunkit, och till sist har man ju kommit så lågt att även dåliga siffror slår förväntningarna. Ja. Och en av riskerna som sagt alltid vid sådana här liksom vägskäl, det är ju att det blir självuppfyllande.
Ja.
Så att investerarnas pessimism till slut slutar i ännu mer pessimism.
Ja, och du har ju media som hakar på och
men det blir ju
mörka rubriker.
Liksom. Ja, exakt. Det blir ju bra headlines av det. Liksom. Men jag tror i en sån här miljö att det är alltid bra att försöka liksom, ta ett litet kliv tillbaka och liksom inte ryckas med av just den senaste rubriken. Då.
Vi tittar lite grann på centralbankerna. Det här har ju varit, vi har ältat det här flera gånger. Det är en väldigt räntestyrd marknad. Penningpolitiken är i centrum. Centralbankerna har blivit rockstjärnor på gott och ont på något sätt. Va? Din take på det. Det råder väl ingen tvekan om att marknaden förväntar sig ytterligare räntesänkningar och ytterligare stimulanser, eller hur?
Exakt. Och det här är en väldigt, väldigt intressant diskussion. För att penningpolitik, det verkar ju med en viss lag. Ja. Att de sänker räntan och sen senare så liksom får vi effekterna. Vi kan ju debattera om hur länge. Men nu har ju Fed sänkt 2 gånger. Och där ligger ju en risk för att Fed tittar ju förhoppningsvis lite längre än bara den senaste dagens rubriker. Ja. Och de har ju ganska bra tillgång till data och sådär. Och de signalerar ju nu här vid senaste räntemötet att ja, nu är det någorlunda klart. Ja. Medan marknaden här då vill ju ha mer och mer och mer och mer. Men en liten risk här på just centralbanksfronten så kan det ju vara att Fed faktiskt har räknat med att de här 2 sänkningarna framöver kommer att slå igenom positivt och därmed backar av. Medan marknaden då som sagt alltid skriker
och sen
efter
är
mer.
Frågan, hur länge kommer det funka med den här taktiken? Ja. Det vet vi inte riktigt.
Och där tror jag också, det är en grej som, jag ska inte säga att den har flugit under radarn, men den kommer bort lite grann. Och det är det faktum att 2018, då började ju centralbankerna synkront med Fed i spetsen egentligen strama åt. Mm. Inte via räntehöjningar, förutom Fed då som höjde räntan, men via att man drog tillbaka likviditet. Och tittar vi på den likviditetsåtstramning som var hela 2018 fram till slutet när Fed då vände och insåg att okej, det här har kanske gått för långt, så har vi nog en ganska stor, liksom ett stort svar på varför den globala ekonomin har lite trubbel just nu. Det är väldigt lätt att skylla det på handelskonflikten. Det är klart att det påverkar, det är ingen snack om den
saken. Det hjälper inte.
Men, nej, exakt. Men jag hävdar ju att just den här liksom reverseringen av penningpolitiken under 2018, den har en stor del i att ekonomin och nota bene då, omsvängningen i början av i år. Och nu har de ju öst på. Nu är det ju synkrona sänkningar och synkrona lättnader. Så att,
det går fort ihop.
Ja, precis. Så återigen, marknaden vill ju bara ha nästa dag eller nästa rubrik. Medan det här kanske tar lite längre tid att få
genomslag. Vi ska hänga kvar lite vid räntorna. Det här visar ju bara att räntorna, har drivits ner. Det har vi pratat om. Mm. Och dessutom har vi då yieldkurvan som har varit modeordet för sensommaren och hösten.
Där har vi en rockstjärna.
Och min uppfattning är ändå att när jag pratar med ränteförvaltare säger nästan unisont, ja, men yieldkurvan har rätt även denna gången. Sen om det tar 10 månader eller 12 månader eller ännu mer, det får vi se. Men yieldkurvan kommer ha rätt.
Ja, förr eller senare så får den ju rätt. Men som just taktisk indikator, om du kör en strategi till exempel, så är den ju otroligt trubbig. Ja. I och med att ledtiderna efter inverteringen har varit allt från 6 till 24 månader. Ja. Och det är lite svårt att ha den som liksom enskild taktisk indikator. Mm. Det är ju en del av pusslet. Och det är ju klart att det där, det är ingen jättepositiv signal. Det är det inte.
Och här har vi då samtidigt att de reala räntorna är fortsatt väldigt låga.
Ja, och det är ju det om man någon gång, de 4 dyraste orden i finanshistorien är ju it's different this time. Det vet vi ju om. Ja, men om det är någonting som åtminstone är annorlunda, sen om det påverkar eller inte, men det är ju att realräntorna idag jämfört med tidigare instanser då där yieldkurvorna inverterat, de är ju otroligt mycket lägre. Och USA har ju till exempel aldrig gått in i en recession om inte realräntan har varit
2%. Och det är väl det som försvårar hela den här bilden, även när vi tittar på yieldkurvorna och så vidare, att ränteläget den här gången skiljer sig avsevärt från nästan alla andra tider under historien.
Det
gör ännu mer komplext.
Ja, och därför så tror jag att liksom, det här är en del av pusslet. Ja. Men det är liksom, det är inte hela bilden. Nej. Men det är en viktig del.
Vi tittar lite grann på vinsterna också. Det här är vinstnedrevideringarna, va? Mm. Och vi vet att under hela 2019 och delar 2020 så har vi sett nedrevideringar.
Mm. Exakt.
Och den stora frågan är givetvis, vad kommer då hända med prognoserna för 2020? Mm. För där har det inte riktigt börjat än. Men då säger alla, men analytiker är alltid sena på bollen. Det kommer.
I absoluta tal, i och med att 2019 års vinster revideras ner, så revideras ju totalen på 2020 ner också.
Just det,
men just headline number, där har det väl inte hänt. Men jag menar att det ska bli 10% vinsttillväxt nästa år. Det tror jag är väldigt
få. Och rekordmarginal.
Ja, det tror jag är väldigt få i marknaden som tror på. Ja. Så det, den kommer att komma ner.
Och då blir det kanske ännu mer intressant att titta på den här nästa grafen. För nu är ju Q3-erna är ju runt hörnet. Vi drar igång här om en vecka eller två. Och förväntningarna har kommit ner inför.
Det kommer bli här ett dåligt kvartal.
Här visar på vinsttillväxten för S&P 500. Mm. Om man räknar med negativ vinsttillväxt. Jämförelsetalen är extremt höga, som man kommer ihåg.
Det är de. Och USA, varför vi har just den här grafen, det är ju att USA är ju över 50% av de globala vinsterna. Så det är väldigt liksom svårt att komma runt USA. Ja. Där sätts trenden på något sätt. Och alla är ju medvetna om, jag tror det är 2,2% minus i årstakt på vinsttillväxten för Q3. I snitt, som sagt, så slår ju bolagen förväntningarna med 3%. Ja. Det är liksom, ja. Sen om det blir det den här gången, det får vi väl se. Men 2,2%, det kommer inte komma som en överraskning. Nej. Vad som är lite positivt, om man ska dra någonting ur det här, det är att försäljningstillväxten förväntas fortfarande vara ganska hygglig. Där ligger estimaten på 3,5-3,7%. Ja. Men marginalerna förväntas sjunka. Mm. Och därför så får du ju då en negativ förväntad vinsttillväxt.
Det blir väldigt intressant att se vad som händer med Q3. Mm. Inte bara vinsten, utan också vad gäller outlook och så vidare.
Precis.
För inne på period, vi har sett flera vinstvarningar, inte minst från industribolag i såväl USA och i Europa, även någon i Sverige. Vi har inte riktigt samma tradition av att guida. Men vad är din känsla? Är det så att förväntningarna är låga och det kan i princip komma vad som helst, eller att finns det fortsatt utrymme för negativa besvikelser när vi går in i Q3. Som jag sa tidigare, det är ganska mycket semesterperiod, det är lite svårt att...
Ja, jag tror enskilda bolag definitivt kommer att bomba, men aggregatet, de brukar ju vara ganska duktiga, de amerikanska IR-avdelningarna, att spela Wall Street inför kvartalen. Så att på aggregerad nivå kanske inte några större överraskningar, men just det där du säger om guidance, otroligt viktigt. Mm. Men det har ju varit storyn både Q1 och Q2 också. Och där har det ju kanske inte hänt så mycket just på grund av att förväntningarna har legat liksom någorlunda realistiskt. Och då blir det ingen liksom drivkraft. Så att förhoppningsvis då, svårt att veta nu, men så ska vi nog undvika liksom de största negativa överraskningarna. För det är ju inte så här att vi ser ett liksom 2008-scenario där allting bara försvann.
Nej.
Utan den globala tillväxten, den tickar ju på även om den bromsar. Mm.
Vi kunde titta lite grann på värderingen också. Och när jag tittar på den här grafen, och vi ska hålla koll då på den blåa som visar på P-talet. Mm. Va? Det är ju inte någonting som sticker ut åt något håll direkt.
Nej.
Men det igen bygger på att vinstestimaten som ligger...
Precis, att de håller
sig.
För att återigen, här är ju snittet då sedan 1988 på globala aktier. Och vi ligger lite under där. Tar vi snittet då senaste 15 åren, då får vi bort IT-bubblan. Då ligger vi ju lite över. Men hur som helst, just som du säger med vinsterna. Och det tycker jag är viktigt att påpeka, att det finns ingen liksom kudde i den här värderingen om vinsterna skulle falla av. Det finns inte utrymme för PE-expansion. För att det som har drivit 2019 för globala aktier, det är ju en PE-expansion. Ja. Det har inte kommit via vinstsidan, det såg vi ju där. Det har ju liksom gått ner där. Så att på så sätt är ju värderingen inte liksom någon stark drivkraft. Nej. Men sen om man tittar relativt mot räntor då, men då framstår ju aktier som lika attraktiva som
den.
De alltid har gjort.
Ja. Värderingen på vinstavkastningen på globala aktier, och så har vi då räntorna som är låga. Ja. Och då kommer vi tillbaka till det här med Tina.
Mm. There is no alternative. Ja.
Men då kommer jag tillbaka till min fråga. Spelar Tina någon roll om tillväxten börjar komma i negativt territorium för aktier?
Du har ju fortfarande det faktum att ska du in i någon typ av liksom säkrare räntesegment, då är du garanterad en negativ avkastning.
Ja.
Och det är ju väldigt få som kanske vill det. Vissa tvingas ju, men det känns ju inte logiskt att gå in i någonting där du får betala för att låna ut
pengar.
Kanske
blir mer sektorrotation däremot inom aktier då, att man går mot det klassiska defensiva och lämnar industrin och så vidare.
Däremot Tina har ju varit, för det är ju just ett av få alternativ, men episoderna då som vi har haft under 2019 här, då har det ju varit liksom guld, det var yen, schweizerfranc och så vidare, sådana här klassiska säkra hamnar. Så att jag skulle hävda att Tina fortfarande gäller, för att det är svårt att se värde i framförallt de säkrare obligationssegmenten.
Vi tittar lite snabbt på volatiliteten också. Den har ju ökat. Och vi har sett det i såväl börsens marginal, men kanske framförallt enskilda aktier. Där det blir enorma rörelser i samband med rapporter och så vidare. Och det lär väl vi även se Q3. Minsta besvikelse eller positiv överraskning, då kommer det bli stor rörelse, eller hur?
Ja, och lite intressant, det har vi inte med här i grafform, men just det här, det finns ju data på hur mycket företagen straffas eller belönas. Och under stora delar av 2018 och början av 2019 så var det en ganska asymmetriskt förhållande. Det vill säga att de bolag som bommade förväntningarna, de åkte på, ja, de blev nedkörda liksom. Medan de som slog förväntningarna, ja, det hände inte så mycket. Men Q2 här, där var det faktiskt lite tvärtom. Okay. Att de bolag som bommade, de hade inte de här riktiga liksom, slaktresultaten. Nej. Men de som slog resultaten, ja, men de kom upp ganska så.
Det blir intressant med tanke på grafen tidigare med låga förväntningar för Q3.
Exakt, så det kan vara en sån där. Men jag tror att man får bara vänja sig vid högre volatilitet. Vi är senare i cykeln.
Den här grafen får du snabbt förklara lite grann. Det har ju varit, man har slitits lite grann mellan hopp och förtvivlan här nu i hösten. Vi såg jättepessimism, konjunkturoro när vi kom tillbaka från sommaren. Sen var det frid och fröjd igen. Börsen rallade och nu är vi tillbaka på...
Samma gamla story liksom. Och det är ju marknadens jobb att oroa sig.
Vi ska vara schizofrena.
Ja, exakt. Och jag menar, oavsett vad du har för scenario, om det är positivt eller negativt, så har du alltid liksom ett par slides med här är de potentiella riskerna. Och de är alltid negativa. Ja. Risk går ju åt båda hållen.
Man låter lite smartare när man är negativ.
Ja, exakt. Nej, men det var ju den här, egentligen, det här är ju en repris på vad som hände under maj och juni. Det är exakt samma scenario. Att Trump, han har ju någon sån, jag vet inte om man får säga så här, men han har ju lite Twitter-tourettes nästan, att nu har börsen gått tillräckligt bra. Så nu har jag råd att liksom trycka till kineserna igen då. Och det var ju det som hände här i slutet av juli när det kom en tweet från precis ingenstans. Mm. Och så flight to safety då, att guldet, obligationer, treasuries, bonds, allt det där går bra, och så aktier minus 6% på en tweet. Och så följde han ju upp det då med ännu mer hot. Mm. Och så någonstans där i slutet av augusti så insåg väl han och kineserna, för de var ju inte sena att svara på det här, att men nu är det nog dags att backa lite, för att det här...
Då är frågan om inte det kommer någonting sånt snart igen, att nu börjar vi närma oss här.
Ja, det är ju lite prat om nya förhandlingar här under oktober, så får vi se. Men jag tror marknaden är ganska cynisk när det kommer till det här, för det är ju ett spel.
Ja, det är klart.
Den här konflikten kommer inte lösas i
närtid. Vi ska titta lite grann på geopolitiska oron också. Och vi kan börja med, det här är ju då oljepriser på Brent som vi ser här... som har varit lite volatil. Men du menar då att det ska finnas en riskpremie på den här typen av tillgång med tanke på den geopolitiska oron, inte minst i Mellanöstern. Vi hade drönarattacken i Saudiarabien och så vidare. Mm. Förklara lite grann vad du tänker.
Ja, men ponera då, nu händer det ju. Mm. 17 eller 20 drönare och missiler och allt vad det var. Det är
som
väl inte
de verkar
riktigt...
ordnat upp ganska snabbt ändå, Saudiarabien.
Ja. Men om du kan med så små medel ändå slå ut 5% av världsproduktionen. Okej, nu har vi konjunkturoron som sätter press på oljepriset från andra hållet. Då. Det vill säga att efterfrågesidan kanske sackar lite. Men utbudssidan kan ju då förändras väldigt snabbt från en dag till en annan. Och då är frågan, är riskpremien korrekt när 5% kan försvinna på en helg?
Ja.
Och sen om vi tittar då på ytterligare utbud, Iran kommer ju inte komma tillbaka till marknaden så länge Trump sitter. Och där har vi ett antal miljoner fat som har försvunnit också. Sen har ju Libyen har en ganska volatil produktion, Venezuela och så vidare. Och Saudiarabien som är marginalproducenten. Ja, där försvann ju hälften av deras output så att säga. Och det kan motivera att riskpremien kanske ska vara lite högre på olja.
Och vi har ju då de geopolitiska, det här är en klassisk graf, den här osäkerhetsindex, globalt osäkerhetsindex. Och den har ju inte blivit bättre. Osäkerheten har ökat, vilket inte är förvånande. Vi ser dagligen, du nämnde Mellanöstern, vi har Kina, USA-relationen och politisk instabilitet på vissa ställen. Ja. Men du menar ändå att trots Boris Johnsons framfart och lite annat så har den förbättrats kanske i Europa framförallt. Det blir lite lugnare. Du visar det här med, här är italienska 10-åringen och så har du dollarpundet, va?
Exakt. Och jag menar Italien som politisk risk, den har ju nästan försvunnit de senaste månaderna. vi har inte hört någonting därifrån.
Det är det som skulle paja hela marknaden för inte så
exakt, länge sedan. Exakt, så den risken, åtminstone i det korta, kanske till och med i det medellånga perspektivet, den är borta. Brexit, det är ju en jättepotatis. Ja. Det är ingen snack om den saken, och det kommer väl förmodligen bli mer halsstarrigt ju närmare oktober, slutet av oktober vi kommer. Men det som har varit definierande för Brexit egentligen i form av tillgångspriser sen det hände då här bak i 2016 är ju att det är pundet som har varit ventilen. Ja. Och det har på något sätt varit tempen på hur det går i Brexit-frågan. Och här på slutet då så, ja, pundet har ju försvagats i takt med att May fick avgå och det röstades ner 3 gånger och allt vad det var. Men sen när Boris Johnson kom då, trots att han har sin stil, så har ändå marknaden på något sätt belönat det lite grann. Och jag tror huvudscenariot för de flesta är att det inte blir en hård Brexit. Okay. Då kommer hända saker på andra ställen än pundet dollarn.
Mm. Ja, vi får se vad som händer. Det lär väl inte vara slut på den historien.
Nej.
Lite snabbare. Det här är ju, vi var inne på Tina och lite sånt där. Det är otroligt svårt att hitta avkastning i den här marknaden.
Ja, det är ju bara som grafen visar här, att svensk kortränta och obligationer, negativ avkastning. Det är, jag säger inte att man ska slänga ut obligationer som helhet ur portföljen, för att det är ju en stötdämpare och det är det enda som kommer rädda dig om räntemarknaden har rätt på den ekonomiska fronten och det verkligen blir recession. Då kommer aktier och andra riskfyllda tillgångar inte att prestera. Men vi tycker att man behöver ju röra sig längre ut på riskskalan, och då är det krediter som gäller.
Jag för mig att jag såg från Fondhandlarföreningen att vi har sett inflöden i räntefonder och ut från Sverige och småbolagsfonder till exempel.
Det här är en global trend som har varit sedan 2018. Ja. Aktiefonder eller aktieinvesteringar generellt har haft ganska stora utflöden sedan början av 2018.
Ja.
Och det har varit massiva inflöden i just kortränta och obligationsfonder. Så där har du ytterligare ett argument att skulle det då inte vara svart eller vitt, utan kanske lite mer i en gråzon, saker och ting börjar stabilisera sig, då finns det rätt mycket på sidan som kan gå in.
Precis.
Och då har du Tina i dess renaste form.
I dess renaste form. Just det, här är just det tillväxtmarknadsobligationen där man faktiskt kan hitta lite
avkastning.
Men risken är högre.
Risken är högre än för en svensk statsobligation såklart. Men du får ändå en ränta värd namnet. Mm. Och vi, i vår strategi, vi överviktar tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta, ska jag säga. Ja. Alltså denominerade i dollar eller euro. Mot statsobligationer. För vi tycker det är ju lite grann av en carry trade, kan man säga. Ja. Men man får en ränta på någonstans runt 5-5%. Och man ska komma ihåg att tillväxtländerna sen 2008, så av någonstans runt 60% av all tillväxt i världen sedan den tiden, det kommer från tillväxtmarknaderna. Och de har ju fortfarande en ränta värd namnet, vilket innebär att deras centralbanker, det är ingen nollräntepolitik där. Utan skulle det visa sig att det går lite sämre, de har någonting att ta av. Och då finns det utrymme då för kanske lite sjunkande räntor där också.
Så att hur vi är positiva till tillväxtmarknadsobligationer. Vi kan väl försöka summera det här då och titta på er allokering. Vi kan börja med att säga att avkastningen varit bra överlag. Det var lite där vi inledde. Även då beaktande den här nedgången vi såg framförallt igår.
Precis.
Viss ljusning i vinstförväntningarna. Rensat för Japan.
Ja.
Vilket då kanske kan vara en kudde. Men vi får se. Industrikonjunkturen är just nu svår att navigera.
Den är svår.
Jag, i alla fall.
Ja. Och sen är det ju så också. Alltså, exponeringen på de flesta börserna av till exempel industri och cykliskt. Den är ju mycket större än vad du hittar i själva ekonomin.
Just det.
Och det blir en liten diskrepans där.
Men det låter ändå som att ni fortfarande har övervikt aktier.
Nej, vi har faktiskt en neutral syn mellan aktier och räntor. Ja. Och sen försöker vi spela lite inom tillgångslagen. Men som jag sa, det är rätt dimmiga utsikter.
Ja.
Men inte svart eller vitt, utan kanske en gråzon. Och där på något sätt, vi tycker inte det är läge att sticka ut hakan egentligen åt något håll.
Men då har ni bland annat energisektorn. Där hoppas ni, får man säga, hoppas på en rekyl.
Ja, den har ju som ni ser på grafen här, den har ju lägat ganska rejält.
Ja.
Och sen är ju frågan om det är value trap eller inte. Men tillsammans med det här resonemanget om att riskpremien på olja kanske inte är helt rätt.
Nej.
Åtminstone tycker inte vi det. Då kan det finnas lite potential där i energisektorn. Men återigen, det är ju ett bett på marginalen så att säga.
Vi kan ju titta på er sammanställning och på allokering. Mm. Vi ska lägga upp den här helbilden också som människor ser. Men ja. Som sagt, här ser vi då, neutral är i mitten. Är ja. Den åt det här hållet så är det övervikt och undervikt. Så att ja. Vi kan se, precis som du säger, aktier, det mesta är ganska neutralt.
Ja.
Det som jag tycker är lite intressant är att ni har Europa en viss övervikt samtidigt som ni har verkstad som undervikt. För mig är Europa industri, bilindustri, det känns ja. Väldigt det,
den har en precis, den, ja. Har, den har en ganska stor vikt. Europa är ju också ganska mycket finans.
Ja.
Men det vi spelar på lite grann i Europa, det är kanske inte 100% sektorsynen. Okay. Utan det är just det faktum att investerarna har gett upp om Europa. Sen mitten av 2018 så har nästan 20% av asset under management försvunnit från Europa så att säga. Flödena har varit så negativa så att det får knappt rum på en graf liksom. Nej. Att alla har dragit pengar där just på grund av den politiska riskpremien då det har varit Brexit, Italien och gud vet vad. Och så nu på sistone då även den tyska tillverkningskatastrofen.
So every dog has its day.
Ja, nu har vi dessutom då fått bekräftat att ECB har ju gått all in. Ja. Och de kommer ju inte sluta med det. Och återigen, det är någonstans, okej, vad är förväntningarna? Man tycker att tillväxten i Europa är skrutt. 0,8 eller 1% eller vad det är. Men återigen, var kommer vi ifrån?
Precis.
Så att vi tycker att Europa, vi har haft den här övervikten på ett par månader och det är liksom ett spel på att förr eller senare, Europa är också en av de mest volatila regionerna just flödesmässigt. Så vi vänder investerarna och börjar tycka att det här går ser det intressant ut, då går det fort.
Annars är vi defensiva, vi har hälsovård här som är lite övervikt, materials... har vi där energi... Nu ska vi säga, nej, vi säger, hälsovård har ni gått ner till neutral?
Nej, vi har hälsovård på övervikt. Däremot
precis,
så gick vi ner till neutral i dagligvaror.
Just det, så är det.
Så lite mindre defensivt då med neutral dagligvaror. Ja. Sen gick vi upp från neutral till övervikt i energi. Så att där blev det en...
Så övervikt, hälsovård, övervikt, energi, undervikt i industri. Annars är det mest ganska neutralt.
Ja.
Du, avslutningsvis, Q3-erna. Kommer marknaden reagera positivt på att förväntningarna var så låga eller kommer det bli fortsatt nedsida?
Ja.
Du förstår vad jag kommer
nu. Ja. Nej, men jag tror, givet deras historik att slå förväntningarna, så tror jag nedsidan kanske lite mindre än uppsidan, får säga det. Så lite positiv
avslutning.
Jag tar
emot det. De flesta verkar vara så väldigt negativa inför Q3-erna. Vilket kan vara något positivt i sig, precis som du är inne på. Kul att se dig igen, Micke.
Detsamma.
Tack för den här dragningen och tack för att ni har tittat.